konstnärliga skapandet och de andliga nådegåvorna. Och jag menar att återkomma till en lite mer noggrann och textmässig genomgång av det 12:e kapitlet. Men jag tror att undervisningen om de andliga nådegåvorna kanske har varit ganska omfattande de sista 10 åren, och om möjligt något avhjälpt den förvirring som har varit rådande när det gäller det här området av det kristna livet. Men jag tror fortfarande det finns många kristna som svävar i ovisshet om de andliga nådegåvornas plats, dess funktion, inte minst i sina egna liv. Så det kanske är befogat att ta upp det här i alla fall i församlingen igen. Men idag så vill jag närma mig det här från ett litet annorlunda perspektiv. Jag tror nämligen att vi redan i Gamla testamentet har förutsättningarna för en djupare förståelse av de andliga nådegåvornas betydelse, deras syfte och deras funktion. Ja, jag tror helt enkelt att det hänger samman med Guds ursprungliga syften med människan och med hennes liv på den här jorden. Det har att göra med att människan blev skapad till Guds avbild, för att människan i sin tur skulle likna Gud, och att denna hennes likhet med Gud skulle uttrycka sig inte minst i skapande verksamhet. Och vi kommer nu i vår genomgång av Gamla testamentet att finna att de andliga nådegåvornas förebilder i Gamla testamentet är intimt förbundna med det konstnärliga skapandet i alla dess former, och att vi har mycket att lära när det gäller vår förståelse av de andliga nådegåvorna just ifrån Gamla testamentet och det konstnärliga skapandet. Bibelns första ord presenterar Gud som en skapande konstnär. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud är universums konstnär och designer. Skapelsen fanns först i Guds tanke, i Guds fantasi om du så vill. Skapelsen i all sin härlighet är sedan resultatet av Guds aktivitet. Himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunna hans fingrars verk. En konstnär har varit i aktion. Skapelsen är ett vittnesbörd om att Guds händer har varit i arbete och format hela världen in i minsta detalj, ända ner på cellnivå. På de osynliga atomernas nivå har han varit verksam. Hela Vintergatan också, i hela sin utsträckning, är ett vittnesbörd om Guds fingrars arbete. Det står ju att han spänner ut sina fingrar med lätthet och mäter Vintergatan. Han väger haven i sina händer. Människan danar han så som krukmakaren sitt lerkärl. Dagdroppen som glänser i morgonsolen är ett verk av hans hand. Liksom månskenet, det trolska, den klara vinternatten. Djuren som rör sig på marken. Snigeln som kryper med sitt lilla snäckhus på ryggen. Luften som vi andas och vinden som smeker oss. Hela vår existens är ett resultat av Guds skapande verksamhet. Och i denna skapelse så har han satt människan till att vara lik sig själv. Hon gavs nämligen kapacitet, begåvning och förmåga att i likhet med Gud vara en skapande varelse. Inte så att hon har förmågan att skapa utifrån ingenting som Gud har gjort, men hon har en gudagiven förmåga att göra någonting nytt, att forma något, att skapa något av det som redan nu finns. Och när människan är inbegripen i skapande aktivitet, så uppfyller hon egentligen sin kallelse som människa. Även efter syndafallet avslöjar människan sin likhet med Gud varje gång hon är engagerad i en skapande aktivitet. Och jag tänker då inte bara på de olika konstarterna. Och intressant nog, mina vänner, var helst man har funnit en mänsklig kultur eller civilisation, till vilket stam eller tungomål du än har kommit, så har man funnit vittnesbörd om att människan har varit engagerad i skapande verksamhet. Hon har lämnat efter sig alster av sitt skapande. Däremot, någon motsvarighet har aldrig funnits i djurriket. Djuren skapar inte. Ja, de bygger sina nästen, fåglarna och sina bon, gräver de fram i marken en del. Men det är liksom mera instinktivt. Det är inte fött av en idé, en fantasi. Variationen är väldigt liten. Ursprungligen var det ju så att människan sattes i Edens lustgård för att bruka och bevara den, står det. Inte bara njuta av skönheten som Gud hade skapat, utan att också vårda sig om den. Att sköta den, ja, kanske till och med att förädla den, att odla vidare, att göra någonting av det hon hade fått, att förvalta skapelsen. Människan blev given auktoritet att namnge alla djur utifrån sin egen fantasi och eget gottfinnande. Fantasi och frihet fanns där i skapelsens morgon. Människan blev så gjord till en Guds medarbetare, och hon blev begåvad av Gud för att just fullborda sin kallelse under Gud. Hon kunde göra vad Gud hade ämnat henne till. Det fordrades ingen särskild efteråt påkommande gudomlig utrustning utöver vad som redan var givet för att människan nu skulle fullborda Guds syften innan syndafallet. Men efter syndafallet tycks det vara helt annorlunda villkor. Det är i stor tragik som människan måste lämna Edens lustgård. Och det är uppenbart att hon inte längre har kapacitet att utföra sitt uppdrag som Guds medarbetare och som Guds förvaltare av skapelsen. Hon är fortfarande en konstnär, men Gud är inte längre föremålet för hennes skapande verksamhet. Det är inte längre lydnaden under Gud som leder henne i hennes skapande. Hennes motivation är inte längre att ära Gud med vad han har givit henne. Hennes önskan är inte längre att ge Gud sitt liv och sina gåvor. Och det skulle snart komma att synas i historien. Människans skapande kom nu istället att kännetecknas av rebelliskhet, av själviskhet och av mänskligt högmod. Människan var fortfarande en konstnär, men en gudsfrånvänd konstnär. Gudsfrånvänd i sitt skapande. Och det syntes i hela hennes livsstil. Det står i Första Mosebok 4 om Lemek, som var av Kains släkt och gjorde avsteg, som vi vet, ifrån Guds vägar. Och han tog sig två hustrur. Gud hade sagt en kvinna för livet. Och på den här tiden så lärde man sig faktiskt att hantera harpa och pipa, står det. Alltså både sträng och blåsinstrument. Men när Lemek skriver sin poesi till sina båda hustrur, så är den full av skryt och våldsam hämndlystnad. Han skriver: Ada och Silla, hör mina ord i Lemeks hustrur. Lyssnen till mitt tal. Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får. Det vill säga, den som ger sig på mig, han är dödens. Och den här tragiska utvecklingen i användandet av de skapande förmågorna finner vi allt oftare senare i Bibelns historia. När den mänskliga skaparkraften kom att ta sig uttryck till exempel inom arkitekturen, så sa man till varandra i Första Mosebok 11: kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himlen, och så göra oss ett namn. Människan själv är nu målet för hennes skapande verksamhet. Gud är inte målet. Målet är inte att ära Gud, utan sig själv. Och motivet, som ni ser, är fyllt av trots, självtillräcklighet, egen syfte och högmod. Och sedan Babels dagar har många skrytbyggen uppförts i historien. Till och med kyrkor kan vara skrytbyggen. Och länder och folk tycks det nästan ha tävlat om att uppföra de märkvärdigaste, flottaste och högsta och största byggnaderna. Och det har liksom varit ett uttryck för människans strävan att vilja göra sig ett namn. När Romarbrevet 1 beskriver människosläktets avsteg från Guds vägar, så heter det att man bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som var avbilder av förgängliga människor, fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan fortsatte att skapa. Men vad är det som händer? Istället för att låta det skapade vara en lovsång till Gud, så blir objektet av hennes skapande ett föremål för tillbedjan. Konsten blir ett mål i sig själv. De kom att dyrka, står det, och tjäna det skapade istället för skaparen. Och Salomo, som själv var ju skicklig både poet och arkitekt, tecknar i slutet av sitt liv den besvikelse som han upplevde när han under ett långt liv låtit sin konstnärliga skaparverksamhet bli ett mål i sig själv. Och så skriver han i Predikaren 2: jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus, jag planterade vingårdar, jag anlade lustgårdar och parker och fruktträd, vattendammar. Jag samlade guld, silver, jag skaffade mig sångare och sångerskor. Ja, intet som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Men, säger han, när han summerar allt detta, när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina händer hade gjort och den möda som jag hade nedlagt på dem, se, då var allt förfängligt och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns inget som kan räknas för vinning. Han tyckte att när han nu såg tillbaka på sin livsproduktion, så var det allt fåfänglighet. Vad tjänade det till? Det hade varit ett mål i sig själv. Och han var besviken. Ja, han säger till och med i 4:e kapitlet, när han bedömer all skapande verksamhet i stort, han säger till och med så här: och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs är annat än den enes avund mot den andra. Han tyckte sig se avund som den drivande kraften bakom den mänskliga skaparaktiviteten. Och det var ju tragiskt. Du ser, så blir det när världsbilden begränsas till endast att utgöra det som är under solen. Då leder alla mänskliga företag, hur stora de än må vara och hur många Nobelpris de än må ges, de leder slutligen till besvikelse och tomhet. Och jag kan föreställa mig nästan att första violinisten, när han går hem efter lördagskvällens konsert och han har gett allt efter år av ivrigt och ihärdigt tränande på sin fiol, han har gett allt den där timmen i konserthuset och har fått stående ovationer och dagen efter rosor i recensionerna, så kan jag ändå tänka mig att innerst inne han måste känna en tomhet i det han undrar. Var detta egentligen allt? Det var så som det han hade att ge skulle behöva ett högre mål än att bara skaffa sig själv ära och applåder och att tillfredsställa en publik en lördagkväll. Konstnären behöver någonting mer än det som är under solen för att ge rymd och frihet och motivation åt sin skaparverksamhet. För människan är nämligen skapad till Guds medarbetare och kan aldrig känna sig tillfredsställd så länge hennes skaparaktivitet är ryckt ur sitt rätta sammanhang, eller så länge hon är en främling för Gud och hans nåd. Ändå så vill jag hävda att det är genom vår skapande verksamhet, vare sig vi är troende eller inte, som vi faktiskt motverkar den förgängelse som skapelsen är lagd under. Alltså all mänsklig skaparverksamhet, jag inkluderar också då den vetenskapliga forskningen, motverkar ju fallets konsekvenser, går emot bakterierna i det att vi uppfinner nya vaccin och nya mediciner, går emot kölden i det att vi kan bygga hus med väggar som utestänger kylan, går emot hettans skada i det att vi kan kyla luften och så anpassa oss till vår miljö. Vår kreativa förmåga, som är människan som enda varelse på jorden, bjuder nämligen förödelsen motstånd, bjuder depressionen motstånd, ger uttryck för sorgen så att den kan kanaliseras. All skapande verksamhet motverkar syndafallets konsekvenser. Det finns naturligtvis skapande verksamhet som är rent destruktiv, men då kallar jag den inte skapande längre. Det paradoxala, det tragiska med människan är ju dock att hon just genom sin kreativa förmåga, samtidigt som hon kan motverka förgängelsen med densamma, utgör skapelsens största hot. För hon har ju tänkt ut atombomben också, till exempel. Men det var hela tiden Guds suveräna plan att återupprätta åt sig ett folk som kunde tjäna honom som medarbetare mitt i en fallen skapelse, som kunde vara kreativa i enlighet med hans syften. När Gud kallar ut Israels folk ur Egypten så säger han: ni ska vara mig ett rike av präster, mitt egendomsfolk. Han skulle lika gärna kunna ha sagt: ni ska vara mig ett rike av konstnärer. Nu ska vi sätta igång och göra någonting nytt. Ty genom Israels folk så hade Gud för avsikt att upprätta människan till hennes ursprungliga kallelse, genom att skaffa försoning och frigörelse från syndens herravälde och begränsningar. Människan skulle bli fri att tjäna sin skapare igen, vilket innebär att hon också skulle bli fri att tjäna inte bara sig själv utan också sin medmänniska. Och det är här, mina vänner, som de andliga nådegåvorna kommer in i bilden. För även om människan kan bli försonad med Gud, så behöver hon dock en gudomlig utrustning för att mitt i en fallen värld kunna tjäna Gud och hans syften. Och det framgår särskilt vid förfärdigandet av tabernaklet i Andra Mosebok 35. Tabernaklet betyder Guds boning, en plats där Gud skulle uppenbara sin närvaro. Tabernaklet skulle i sin egen symbolik vara fylld av andliga sanningar. Men Gud lät inte denna byggnad komma ner ovanifrån, precis färdig, ner i sina öknen. Nej, Gud ville att den skulle bli produkten utav arbetande händer, resultatet av människors konstnärliga skapande. Och redan här så ser jag alltså en parallell till församlingen. Församlingen är en Guds boning som ska markera Guds närvaro i historien och i tiden och avslöja gudomliga sanningar om Gud och hans väsen. Och i församlingen så förverkligas detta på ett gudomligt sätt genom människor som är utrustade därtill av Gud. När vi läser i Andra Mosebok 35 så står det ju då om detta tabernaklet att när man först samlade in allt råmaterial som behövdes, så skulle det göras frivilligt. Var och en som i sitt hjärta manades det till, stod det, kom och gav rikliga gåvor. Och råmaterialet var ju väldigt vackert, det material som nu behövdes. Men i 35 kapitlet, var och en som har ett därtill villigt hjärta, vers 5, bär fram denna gärd åt Herren, guld, silver, koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och getor, rödfärgad vädurskinn, tahasskinn, akasieträ, olja, kryddor, smörjelseolja, välluktande rökelse, ädelstenar och så vidare. Och sen står det, alla konstförfarna män bland er må komma och förfärdiga allt vad Herren har bjudit. Så vad jag vill visa på det är att först så är ett erkännande av att allt vad vi äger egentligen tillhör Gud. Men han vill att vi frivilligt ska ställa det till hans förfogande. Alltså, Guds verk kan inte byggas utan den insikten om att allt vad vi har och är tillhör honom redan. Man gav var och en som därtill manades i sitt hjärta, vers 22. När gåvorna var givna, så kallar Gud på alla konstförfarna män och kvinnor. Vers 25. Alla kvinnor som av sitt hjärta manades det till och hade lärt konsten spunno gethår. Det var ett erkännande av att även den konstnärliga begåvningen tillhörde Gud. Och egentligen var ju redan den ett verk av Gud som skapare. Vad har du att berömma dig av som inte Gud redan har lagt ner i generna när du en gång låg i din moders liv? Och de som har övat upp sin skicklighet, de som har förvaltat de här gåvorna väl, de kallades nu till tjänst för det uppdrag som var för handen. Det krävdes nämligen konstnärlig skicklighet här. Observera att mycket av detaljerna i tabernaklet inte fanns där av direkta nyttoskäl, därför att det bara var praktiskt, så att säga, utan de fanns där helt enkelt för att det skulle vara vackert, så som utsmyckning. Gud ville att den boning som han skulle bekänna sig till där ute i öknen skulle vara en vacker boning, ett sant uttryck för skönheten i Guds väsen. Och nu utmanades både tekniskt kunnande och konstnärlig kreativitet. Men det räckte inte, och här är väldigt viktigt, det räckte tydligen inte med den mänskliga begåvningen enbart när man stod inför uppgiften att bygga en helgedom åt Gud. Det behövdes dessutom en gudomlig utrustning. Så vi läser i slutet av vers 35 om de här konstförfarna människorna. Det står att Gud har uppfyllt dem med sin ande, med vishet och förstånd och kunskap, vers 31, och med allt slags slöjdskicklighet, både till att tänka ut konstarbeten och till att arbeta i olika konstarbeten, snida stenar, snida trä och så vidare. Och för det tredje, förmåga till att undervisa andra. Allt det var en gudomlig utrustning. Guds ande gav vishet, förstånd, kunskap, påverkade fantasin, så att säga. Redan på idéplanet, på tankeplanet var Guds ande verksam, och sedan också när det gällde själva utförandet, när händerna sattes i arbete. Och inte nog med det, när det gällde att inspirera, instruera och undervisa andra också, så var Guds ande med. Allt för att Guds syften skulle kunna fullbordas, så att helgedomen, som det står, skulle kunna förfärdigas i alla stycken så som Herren hade bjudit, och bli en sann återbild av honom själv i all sin skönhet. Förstår du? Gud har precis samma syften med församlingen. Den ska återspegla hans skönhet. Resultatet, när allt nu var färdigt, läser vi i Andra Mosebok 40. När Mose nu hade låtit göra och fullborda arbetet så som Herren hade sagt, då står det, vers 34, på invigningsdagen, då övertäckte månsken uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så det kom en gudomlig manifestation, ett gudomligt erkännande av att man hade gjort så som Gud ville. Och Gud uppfyllde produkten av mänskligt skapande med sin härlighet. Samma principer gäller församlingen. De manliga nådegåvorna i funktion hjälper oss och är nödvändiga för att Guds härlighet ska bli manifesterad i församlingen, vilket är Guds vilja. Samma principer gällde vid tempelbygget. Salomos tempel, som kanske var den mest praktfulla byggnad som någonsin har uppförts. Och det var fullt av konstutsmyckningar. Där står sig Sarons kyrkan slätt. Oh, vilken vacker byggnad. Så drottningen av Saba sa, inte ens hälften har blivit mig sagt. Och du kan läsa om det här i andra krönikeboken kapitel 3-5. Tusentals yrkesskickliga människor och konstnärskunniga sattes i arbete. Salomo själv ledde arbetet, han som ju var särskilt begåvad av Gud. Han ledde hela arbetet. Och när templet skulle invigas, då kom också andra konstarter till uttryck, som vi egentligen redan läser om på Davids tid. Han hade ju 38 000 leviter. Vad skulle han göra med dem? Ja, det var många sysslor i den prästliga tjänsten. Men 4 000 skulle enbart ägna sig åt sången och musiken. Men det räckte inte med den musikaliska begåvningen och med den musikaliska utbildningen. Utan därtill hade man också profetisk anda till att spela på saltare och cymbal, står det. Till att vara sångledare. Profetisk anda till att spela under konungens ledning. Profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till Herren. Ser du, hela tiden så läggs någonting till den mänskliga begåvningen. En gudomlig utrustning som inte låg i strid med den mänskliga begåvningen, men som lyfte upp den på ett ännu högre plan för att vara ett tjänligt instrument i Guds hand. Så här ser vi återigen, menar jag, en bild på de andliga nådegåvorna och deras funktion. De är till för att uppbygga Guds församling och återspegla mer och mer av hans härlighet. Redan David var medveten om det här. På sin dödsbädd säger han, denne Israels ljuvlige sångare, han säger, Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på min tunga. Det var inte bara hans naturliga begåvning som poet, utan han hade blivit fylld av Guds ande för att dessa begåvningar som han hade skulle kunna tjäna Guds syften. Och så har vi denna oerhörda skatt av poesi och psalmdiktning som Guds barn under 3000 år nu har känt sig välsignade och uppbyggda utav, Davids psalm. Och när Gud ville förmedla sanningar om sig själv, mina vänner, lägg märke till det jag nu säger, så ville han bara inte att det liksom skulle sägas rakt upp och ner, utan det skulle sägas på skönast tänkbara sätt. Det räckte inte med flat prosa. Poesi måste till. Sång måste till, musik måste till, ett vackert tabernakel måste till, ett skönt tempel måste till. Så är det också med församlingen. Församlingen har till uppgift att på skönast tänkbara sätt återspegla Guds härlighet. Och han har begåvat oss för just det enda målet. Vi är vår tids mest framstående konstnärer, fast man inte har upptäckt oss. Och fast vi inte får några recensioner på GP:s kultursida, men de skulle bara veta vad som för sig går i Guds församling när de andliga nådegåvorna är i funktion och någonting nytt skapas. Människoliv förvandlas. Människor byggs upp från att ha varit trasor. Någonting nytt, någonting helt, någonting vackert. Andliga nådegåvor i tjänst en lovsång till Gud, människan upprättad till sin ursprungliga kallelse. Och när man stod där den där dagen och templet skulle invigas, prästerna i sina vita dräkter, 120 stycken med trumpeter färdiga att stöta, andra präster med saltare och harpor och cymbaler, och så började man stämma upp lovsången och tacka Gud för att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då händer det igen. Då händer det igen. Hela huset uppfylls av Herrens härlighet. Gud bekänner sig till denna skapande verksamhet på ett mäktigt sätt. Ja, det mäktigaste av alla sätt. Och ändå, mina vänner, vi kan tycka att det verkar fantastiskt när vi läser det här i andra krönikeboken 5. Så är det bara skuggan av den verklighet som fanns i Guds plan. Och i Guds tanke, när han tänkte på församlingen, Kristi kropp. Församlingens grund är inte lagd med konstnärliga människohänder. Församlingens grund är lagd av Gud och heter Jesu Kristi försoning. Och utförd, ja, det behövs symbolklang till det. Utförd av Jesus Kristus, Guds son, på Golgata kors. En gång för alla. Och ingen ny grund behöver läggas. Men nu ska templet byggas. Och så fanns de där den där dagen. 120 stycken var de där. I den övre salen. Människor som ställt sig på denna orubbliga, eviga grund. Men innan församlingen nu kunde börja byggas. Innan människor kunde börja vinnas för Kristus. Innan inbördes uppbyggelse kunde börja äga rum. Innan församlingen på allvar kunde förhärliga Gud och utföra hans syften. Innan ens det första steget på helgelsens väg kunde tas. Måste man invänta invigningsdagen utav denna nya tempelbyggnad. Församlingen. Inte en tempelbyggnad av sten och murbruk. Eller hår och av getskinshår och liknande. Utan ett tempel av människor av kött och blod som beslutat sig för att tro på Jesu Kristi blod. Med dem hade Gud oändligt stora syften. Och nu skulle han begåva dem för att de skulle kunna utföra dessa syften. Och nu är invigningsdagen inne. Och så kommer det så som ljudet av en storm, en stark vind. Och så står det, det var lika som tungor av eld som satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes utav Guds ande, utav härlighetens ande. Samma ande som en gång hade uppfyllt tabernaklet med sin skönhet. Templet på Salomos dagar uppfyller nu den levande Gudens församling. Och den helige ande tar nu sin boning i församlingen för att från den dagen aldrig lämna församlingen. Och varje individ som stod på försoningsgrunden den där dagen fick del av den helige andes gåva. Och du ser med sig, när nu den helige ande flyttade in i varje troende människa, med sig tog han alla sina gåvor och begåvade dessa människor och gjorde dem till konstnärer. Och det skulle snart komma att visa sig i historien, men på ett mycket annorlunda sätt än Lemek en gång. Nu skulle ett nytt tempel byggas. Ett tempel till Guds ära. Någonting mycket kreativt. Och det började den dagen med det mänskliga språket, som är någonting oerhört kreativt. Och var man än kom ifrån, i vilken provins man än kom ifrån, i den romerska herraväldet, världsväldet, så förstod man sitt eget modersmål. Den helige ande använde vad som redan fanns, människotungan och dess förmåga att tala. Och så hörde man Gud storligen prisas och upphöjas och äras genom mänsklig kreativitet, skulle vi säga, pådriven utav den helige ande. Det mänskliga råmaterialet finns där alltså. Den heliga ande tar det i sitt bruk. Här ser vi principen för de andliga nådegåvornas funktion. De andliga nådegåvorna knyter an till redan befintligt material. Och för att bygga Guds församling så räcker det inte med mänskliga begåvningar. Hur duktiga vi än är att tala, att spela, att sjunga, socialt intresserade eller vad det är, det räcker inte. Lika lite som det gjorde när tabernaklet byggdes eller templet byggdes. De andliga nådegåvorna måste till. En gudomlig utrustning dessutom. Och det ligger inte i strid med vad som redan finns. Det ligger i harmoni med vad som redan finns. Och det är väl egentligen inte otänkbart att vi som individer får just de gåvor som bäst passar vår personlighet för övrigt, våra begåvningar och vårt temperament som vi redan har. Det är ju samma Gud som har konstruerat generna som sedan också utdelar de andliga nådegåvorna. Det var ju så för David. Han säger, han var ju kallad när han var herdepojke och redan var poet och musiker. Men står det, från den dagen när oljan hade runnit över hans huvud från Samuels hand, så står det, från den dagen kom Herrens ande över honom, och allt framgent han var smord av Guds ande, och han blev en Guds sångare. Gud säger till Jeremia, förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Då måste väl Gud ha varit med och mönstrat honom redan där, förberett hans personlighet så att den skulle passa för det uppdrag till vilket Gud senare kallade honom. Tänk att du kan få tro så här om ditt liv och inte känna dig misslyckad. Gud vet om dina föräldrar, och han gjorde inget misstag när han lät dig födas och ge dig just den genuppsättning som har givit dig dina anlag. Även om du lever i en fallen värld där mycket negativa miljöfaktorer stör utvecklingen hela tiden, så kan det i Guds händer få bli någonting vackert när han får hand om dina anlag, vilket är hans anlag som han själv har programmerat och lagt ner, och därtill får ge dig sin helige ande och sina andliga nådegåvor. Vad kan inte hända? Vilken konstnär du ska bli. Jag ska snart sluta. Alltså, vare sig vi talar om naturliga begåvningar eller andliga begåvningar, så har de samma syfte: att förhärliga Gud. Vi blir skickliggjorda att vara med och bygga Guds församling. Vi blir alla konstnärer och skapare, återupprättade till vår ursprungliga kallelse. Så står det, med de gåvor i vilka anden uppenbarar sig ges åt var och en. Du har ingen rättighet att säga, ja men jag kan inte, jag har väl ingenting att bidra med. Flera gånger sägs i detta kapitel, som vi ska granska lite mer kanske, att åt var och en gavs någon särskild gåva så att det kunde bli församlingen till nytta. Inte för egen nytta i första hand, inte för att liksom använda andliga nådegåvor till att meritera sig själv som kristen. Totalt missförstått. Och det var i det missförståndet som korinterna ledde. De tävlade ju med att vara värst i och framhäva åtminstone yttringarna av vissa andliga nådegåvor. Nej, det måste ner på tjänarplanet. Du måste bli en konstnär som tjänar församlingen med dina gåvor. Annars är det helt misslyckat. Men utgångspunkten är att du har fått gåvan. Betoningen i Nya testamentet ligger på: var nitisk i att använda den. Timoteus, försumma inte att vårda den gåva som finns där och som genom de äldstes handpåläggning har kanaliserats till dig. Det tål också att tänka lite på just de äldstes förböns betydelse. Uppliva din andliga nådegåva. Håll den brinnande och levande. Använd den till församlingens tjänst. Här är utmaningen. Vi är inte i Edens lustgård, och vi kanske sörjer detta faktum att vi måste leva i en fallen värld. Men mina vänner, jag menar, och jag tror jag har Bibeln på min sida när jag säger att församlingen, det är någonting långt skönare än Edens lustgård var ens innan syndafallet. Jag tror att Gud har högre syften med församlingen än vad han hade med den vackra trädgård som de första människorna anbefalldes att vårda och sköta. Församlingen är det skönaste och det vackraste som finns. Är du med och bygger Guds församling? Är du med dina gåvor och ansträngningar och förgyller Guds församling? Annars är du inte Guds medarbetare, och faktiskt du lever i en förfelad mening med ditt liv. Jag vågar säga det, för det är till församlingen som Gud vill knyta dina gåvor, och det är endast i församlingen, och jag vill säga den lokala församlingen, som Gud har ämnat att de andliga nådegåvorna ska vara i funktion. Upplever du idag att du är med, att du är en konstnär, en målare, bildligt talar, poet, sångare, en som går omkring och uppmuntrar, en som undervisar, en som besöker de sjuka, en som ber för de sjuka, en som känner för andra människor i församlingen, en som känner glädje i givandet och så vidare. Är du med och bygger? Är du med och bygger? Eller håller du på och river ner med din kritik? Står du bara utanför de där? Oh, vad du går miste om mycket. Men nu ska du tro att Gud har en annan mening med dig, och att han har givit dig någonting mycket värdefullt att förvalta. Överlåt dig själv till honom idag. Den helige ande vill uppliva vad han har anförtrott åt dig. Gud, i avslutningen av vår gudstjänst så vill jag bedja att du skulle ha talat så allvarligt till någon eller några om ansvaret att vara kristen, att ingen vågar eller vill dra sig undan att vara med och bygga Guds församling. Och det är endast det som du vill skänka din härlighet åt, Herre. Att ingen skulle kritiskt stå utanför och gå miste om den välsignelse som det är att få vara med och tjäna varandra och bygga upp det vackraste tempel som finns i historien. Din församling, Kristi kropp. Giv nåd att någon idag får lämna sig i dina händer med allt vad det är och har, med sina begåvningar, och be den helige andes, om den helige andes utrustning för att kunna förvalta dem på ett rätt sätt. I Jesu namn. Amen.